Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Om man går emot honom, och det är ju en del som försöker, det är några stora strider i pingströrelsen, då är det ingen som kan rucka på honom, utan man blir utestängd då. Man blir utestängd från att kunna fortsätta verka som predikant eller pastor i den här rörelsen. Och man kanske också blir socialt utestängd. Att man isoleras också socialt genom att ingen har kontakt och folk hör inte av sig längre och man blir inte hembjuden och sådär.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Parallellt med byggandet av folkhemmet växte en frikyrklig rörelse fram i Sverige, den så kallade pingströrelsen. Dagens avsnitt handlar om pingströrelsen och dess portalfigur Levi Petrus, som har kallats den främsta religiösa ledaren i 1900-talets Sverige. Gäst är Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan Stockholm, programledare för Läsarpodden och författare till en biografi över Levi Petrus. Vi samtalar om pingströrelsens historia, om Levi Petrus stora inflytande, om varför han grundade Kristdemokraterna och hur tron på att tala i tungor kunde hitta anhängare i världens mest sekulära samhälle. Vårt samtal börjar med att reda ut några begrepp. Joel Halldorf skriver om pingstväckelsen och pingströrelsen. Vad är egentligen skillnaden?
Ja, alltså pingstväckelsen, då brukar man syfta på den rörelse av fascination och nyfikenhet på det här med dopet i den heliga ande och kanske också tungotalet, så andedop och tungotal, som fanns brett i svensk frikyrklighet i början av 1900-talet och fortsatt att finnas i samfund som Frälsningsarmén, Örebromissionen och också de fria församlingarna som då blev pingströrelsen. För pingströrelsen, då syftar man på den församlingsrörelse som både fokuserar på andedop och tungotal men också som sluter upp bakom Levi Petrus och församlingen Stockholm-Philadelphia. Så där finns en diskussion mellan samfundsliknande organisationen pingströrelsen och pingstväckelsen brett i flera samfund.
Just det. Och sen har vi det här med baptister. Mm. Vad är det då?
Baptister är ett av de första frikyrkosamfunden som etableras i Sverige. De kommer år 1848. De kommer genom impulser från USA och Tyskland. Och det de betonar är att tron är inte en identitet som ärvs från föräldrarna och som kommer till uttryck genom barndop, utan man ska då döpas som vuxen på egen bekännelse och efter ett eget beslut. Och baptist syftar just på grekiskans ord för att döpa, så det är döparrörelsen då, och de ägnar sig åt vuxendop eller troendedop då.
Just det. Och det som är väldigt intressant som du skriver i din bok, det är att baptismen är i början då förenat med fängelse, landsförvisning. Det är helt enkelt inte accepterat att vara baptist. Men sen på 1860-talet så blir det accepterat, men däremot inte socialt accepterat. Vill du säga någonting om det?
Ja, precis. Alltså, de gamla nationerna i Europa och i hela världen har ju inte religionsfrihet, utan kungen har religionsfrihet. Kungen kan välja vilken konfession han ska tillhöra. Och Sverige har då ett luthersk rike. Och här är Svenska kyrkan som har liksom monopol på religionsutövningen. Och de som inte tillhör Svenska kyrkan tillhör inte heller konungariket Sverige egentligen. Så de landsförvisats eller sätts i fängelse eller så som du säger. Och det här drabbar då inte minst baptisterna. De första baptisterna som jag sa kom på 1840-talet. Och flera av dem sätts i fängelse, de tvingas till landsflykt. Och det här är ju ett av de stora brytpunkterna i den svenska och den europeiska historien. Brytpunkter från det gamla auktoritära enhetssamhället till det nya moderna mångfaldssamhället där religionsfrihet är en grundbult. Och vi får så småningom religionsfrihet gradvis från 1860-talet och framåt då. Men det innebär ju inte att folk tycker att det är bra, utan man är fortfarande en väldigt udda figur om man inte är med i Svenska kyrkan, om man är katolik eller jude eller metodist eller baptist då. Och baptismen är väldigt provocerande eftersom de inte låter döpa sina barn då. Och Levi Petrus, som vi talar mycket om idag, han var ju baptist, han var ju den första i sin socken, i alla fall vad han själv visste om, som inte döpte som barn. Och då noterade prästen det, att Levi Petrus står uppskriven då, eller Petrus Levi Johansson som han hette då, som ej döpt.
Just det. Men om vi pratar lite grann om det som kännetecknar pingstväckelsen då, alltså de här olika grenarna med tungotal och andedop. Om vi börjar med tungotal och andedop, vad är det för någonting?
Ja, det här är ju en väldigt, det här är ju någonting som många kanske har sett, YouTube-klipp eller minns de gamla dokumentära eller till och med nyhetsklippen från Livets Ord och så, och på 80-talet, någonting som kan se lite skrämmande ut. Det är ju då ett, det kallas glossolali, är en slags akademisk term för det, som betyder just tungotal. Och tanken är att när en människa gör en erfarenhet av den heliga ande, en andedopserfarenhet, så märks det i den här personens liv genom att han eller hon får del av en andlig nådegåva, en karisma, som man säger. Och den karisman som på ett särskilt sätt hör till andedopet, eller hör till andedopet, det är tungotal. Och det är det här bönespråket som inte är då ett vanligt språk, utan ett språk mellan den som talar och Gud. Och det ändrar lite karaktär under de första åren. I början så tänker man sig alltid i pingstväckelsen att tungotalet är ett annat språk. Det vill säga att de som gör andedopserfarenheten får övernaturligt förmågan att tala kinesiska eller swahili eller norska eller engelska och så. Och tanken bakom det är att de ska åka ut och missionera i de här länderna. Så att det finns till och med de som gör andedopserfarenheten. De kallar dit någon som kan identifiera språk och säger, men du talar uppenbarligen kinesiska. Sätter sig på en båt till Kina och tänker sig att de ska kunna kliva i land där och berätta om Jesus och allt det här för kineserna på kinesiska. Det funkar i regel inte. Så det leder till viss omtolkning. Och då säger man, det kanske inte är ett annat språk, utan det är då det här personliga bönespråket då.
Just det. Det här leder väl tillbaks till apostlagärningarna, det här liksom berömda där en församling får helig ande och då så all språkförbistring försvinner. De förstår plötsligt varandra genom det här tungotalet.
Precis. Nyckeltexten här var Apostlagärningarna kapitel 2. När de alla var församlade så sänker sig den heliga ande över apostlaskaran som en dån och tungor som av eld fördelar sig på var en av lärjungarna. Och de går ut, de har tidigare varit väldigt rädda och försagda och oroliga för att liksom tala om den här tron på den uppståndne Jesus. Men sen går de ut och talar i tungor och då är det ju då ett annat språk. Då säger åhörarna, men vänta här, vi kommer från Grekland, vi kommer från Cypern, vi kommer från Partenon och så vidare. Och alla hör vi de här lärjungarna tala till oss på vårt eget språk. Så var ju det man lutade sig mot bibliskt då. Men sen finns det också lite andra texter i Nya Testamentet som tyder på att det ska förstås på ett annat sätt. Då. Men man gjorde ett väldigt stort nummer av de här texterna och det var väldigt, väldigt viktiga för pingströrelsens, pingstväckelsens identitet som kyrklig rörelse.
Mm. 1906 skriver du, kommer pingstväckelsen på något sätt formellt till Sverige. Hur går det till?
Ja, det stora, det finns en komplicerad historia här som vi måste ta oss tillbaka till USA och då ska vi börja redan år 1901 i Topeka, Kansas. Där finns det en amerikansk pastor ändå som heter Parham, Charles Fox Parham. Och han har en bibelskola i Topeka. Och han och hans elever funderar på, de tror alla på det här med andedop och att anden är viktigt. Men vad är tecknet på att man är döpt i den heliga ande? Så de ägnar sig åt bibelstudier och till slut så kommer de på att det måste ju vara tungotalet som är tecknet. Och notera att man är väldigt så här empiriskt lagd. Man nöjer sig inte med någon sån vag känsla. Man vill ha ett synligt tecken. Det finns slags nästan liksom pseudovetenskaplighet som pågår här då. Och man har ett bönemöte som är på nyårsdagen mellan 1900 och 1901 då, då några av Parhams studenter och så småningom Parham själv börjar då tala i tungor. Han driver den här bibelskolan, det blir aldrig riktigt svung på den, utan, men det kommer en elev som sticker ut lite. Han heter William Joseph Seymour och han sticker ut för att han är afroamerikan. Och den tidens liksom raslagar i Kansas gör att han får inte sitta i klassrummet med de andra studenterna. Så han får sitta i korridoren utanför och Parham lämnar dörren på glänt så att Seymour kan då höra undervisningen. Så Seymour tar till sig undervisningen från Parham. Sen åker Seymour till Los Angeles och genom olika turer där så hamnar han så småningom som grundare av en församling på Azusa Street i Los Angeles. Och där i april 1906 så upplever man ett väldigt starkt andligt genombrott. Och man befinner sig i en väldigt enkel lokal, ett gammalt stall, lite ruckelliknande. Men dit kommer både afroamerikaner och hispanics och vita och tillsammans firar de gudstjänst. Så det här är ju väldigt provocerande och media liksom hakar på de här liksom, den här extatiska samlingen som sker där. Men i den här Azusa Street-församlingen så finns det också några svenskar i anknytning till den. Och på ett eller annat sätt så får en svensk som heter Andrew Ekny som det här. Så han tar den här förkunnelsen till Sverige och kommer på hösten 1906 till Skövde och börjar att sprida det här. Och sen så kommer det också in till Sverige via Oslo och via andra inflöden. En väldigt viktig person blir en norsk metodistpastor som heter T.B. Barrett som blir också lite av Levi Petrus mentor i det här. Så är vägen från USA och Los Angeles och till Sverige. Och det går väldigt fort och det är samma år redan som det kommer till Sverige.
För det jag inte riktigt begriper, vad är det som den här nya pingstväckelsen erbjuder som inte har funnits tidigare? För vi pratade ju ändå om baptister och att liksom med vuxendop och tungotal och sådär. Vad är det som den här pingstväckelsen erbjuder?
Det där är en väldigt bra fråga och man kan nog svara på dem på olika sätt. Man kan liksom säga det rent liksom doktrinärt att det finns det här läromässigt andedop och tungotal. Men väckelse har att göra med någon form av nystart eller nyupptäckt i människors liv. En slags känsla av genombrott. Att nu har man liksom fattat någonting och blivit tänd på den här sanningen och på den här erfarenheten. Och det är vad pingstväckelsen erbjuder. Alltså baptisterna hade erbjudit människor möjligheten att till omvändelse. Att göra en personlig omvändelse, fatta ett personligt beslut och låta döpa sig. Och det här tyckte många var liksom fascinerande och häftigt och spännande och göra den här erfarenheten. Så. Men sen går åren och den erfarenheten liksom bleknar kanske lite eller vissa uppfostras i den så att de uppfattar inte att den är så spännande och fascinerande. Men pingstväckelsen erbjuder någonting nytt och dramatiskt och någonting väldigt omvälvande. En erfarenhet och andedopserfarenheten som är både väldigt emotionell och omskakande och som leder till en känsla av kraftuppfyllelse då.
Så det är andedopet som är
andedopen är
selling uspen, pointen.
Ja, liksom. Det är uspen. Ja, det ska man säga. Men sen kan man också säga att redan Parham har ju det här i sin förkunnelse och det tar inte fart. Så därför brukar man säga att det inte är Topeka, Kansas som är liksom födelseorten utan snarare Azusa Street och Los Angeles. För att det här var också en slags sånt där som uppstår i religionshistorien och kyrkohistorien. En plats som människor som besökte den uppfattade den som väldigt andligt laddad. De gick dit, bara de kom i närheten så kunde de börja gråta. Det fanns liksom det var en plats av både extas och innerlighet och sådana saker. Så det verkar ha varit en väldigt speciell plats på det sättet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu skulle jag vilja att vi pratar om Levi Petrus då, som är pingströrelsens stora portalfigur. Mm. Om vi börjar ändå med hans uppväxt, vad är det för Sverige han växer upp i?
Nej, han växer upp utanför Lidköping, en plats som kallas Vargön, född 1884 i ett hem som är enkelt men inte fattigt. Jag kommer inte ihåg exakt, men kring 10 syskon i en liten stuga med 1-2 rum. Så att det är trångt om saligheten då. Hans föräldrar blir baptister ungefär samtidigt som han föds. Så han blir då inte barndöpt. Han tillbringar väldigt mycket av sin tid utomhus. Det här har ju praktiska omständigheter, man får inte plats inne. Men man har också tillräckligt varma kläder för att kunna bylsa på barnen och köra ut dem då. Wilhelm Moberg i sin uppväxtskildring skildrar ju att han alltid är inomhus på vintern. För att de har inte varma kläder. Så han måste liksom sitta inne i mörkret då. Så här ser man liksom det här. Enkelt men inte utfattigt då. Och får en väldigt kärlek till naturen. Och har en nära relation till sin mor. Det är så klassiskt hos väckelseförkunnare att de har en nära relation till sin mor. Också att de är ofta lite sjukliga som barn. Så att de får lite extra omvårdnad av sin mor. Och de här sakerna stämmer på Levi Petrus och stämmer på väldigt många.
Varför tror du det är klassiskt?
Alltså, jag vet inte. Alltså, man kan ju fundera på om att vara väckelseledare kräver en viss form av... liksom, eller det gynnas om man som man har odlat vissa kvinnliga, alltså traditionellt kvinnliga sidor i form av känslighet och intuition och sådana saker som vi förknippar och som man kulturellt, speciellt på den tiden, förknippade med det kvinnliga. Att det gör att man har kanske en liten annan lyhördhet mot de här sidorna. Men det är lite spekulativt, men eller kanske mycket spekulativt, men man noterar i alla fall att det här är ett väldigt tydligt mönster, att bakom varje storväckelseledare, Jonathan Edwards, John Wesley, Levi Petrus, står en tydlig kvinnogestalt som de själva liksom säger att det var hon, det var jag satt i mammas knä och det var där jag lärde mig liksom, om tron och så.
Just det. Och 1911, då blir ju han pastor för pingstförsamlingen i Philadelphia, församlingen i Stockholm. Mm. För de som är stockholmare eller besöker Stockholm så är ju liksom Rörstrandsgatan och den här väldigt vackra kyrkan, Philadelphia kyrkan som är där, det är ju den kyrkan. Den kommer ju komma sen, men det är i alla fall den församlingen som han blir pastor för 1911. Hur kommer det sig att han blir det?
Han har varit pastor i Lidköping där han börjar och låtit tala om sig. Han vänder en nedåtgående trend och på några år så flerdubblar församlingen sitt medlemstal. De går från ungefär 50 till 150 medlemmar om jag minns rätt. Och han får en kallelse till baptistförsamlingen som då är fortfarande Stockholms sjunde baptistförsamling i Philadelphia. Och tackar ja till att bli deras föreståndare. Och då hamnar han mitt i Stockholm då. I den här storstaden som är väldigt växande och många känner kanske från den här Mina drömmar stad, Fågelström heter det va?
Per Anders Fågelströms
romaner och så. Det är fattigt och smutsigt och skitigt och så. Och Levi Petrus kallas luspastorn för att han är alltid så, liksom, de har ett väldigt stort socialt arbete. Och han profilerar församlingen som en församling för pingstväckelsen då. Pingströrelsen finns inte riktigt än. Den kallas den nya rörelsen. Och man står fast inom baptismen. Men drar till sig väldigt många. Församlingen upplever en oerhörd tillväxt av människor under de första åren. Och under ganska lång tid framöver då. Under Levi Petrus ledarskap. Så att det blir allt mer populär och också allt mer kontroversiell församling. Både i Stockholm och inom baptismen.
På vilket sätt blir den kontroversiell?
Innan baptismen så finns det en, liksom de här andedopsförkunnelsen så är kontroversiellt. En del liksom rynkar både på pannan och kanske också på näsan inför de här väldigt liksom karismatiska och extatiska manifestationerna. Lite man kan tänka på hur folk har reagerat mot väckelserörelser under senare delen av 1900-talet, en del minns kanske Maranata på 60-70-talet eller Livets ord på 80-90-talet. Det finns någonting liksom provocerande och stötande i det här extatiska. Då.
Det är så religiöst också. Jag tror att det är så folk upplever det. Man upplever det som väldigt påtagligt religiöst.
Ja, kanske
det är en liten så här teori jag har. Istället för Svenska kyrkans lite snällare, vänligare tappning av tro.
Ja, och det finns ju någonting i den moderna tiden som betonar självkontroll, det stoiska ideal, speciellt den viktorianska andan, liksom att man ska vara rationell och stillsam och sådär. Och vi har ganska, liksom, vi har ganska tydligt var man får leva ut starka känslor i vår tid. Och det är typ så här på idrottsevenemang och så. Men så här, droger är ju tabu, även om det är liksom en väg till extas och sådär. Vissa former av rave och sånt där kan i våra tider vara ett utlopp för det då. Men jag tycker det är intressant generellt att det här är en tid där man ser ett ganska brett sökande efter någon form av erfarenhet bortom det moderna, ganska liksom rationalistiska, allt mer byråkratiska samhället. Och det kan ta sig olika uttryck. Vi har den nationalistiska yran i samband med första världskriget. Och vi har drogexperimenten i Berlin. Och vi har också den här då extatiska sakerna som pågår i pingstförsamlingarna, dit många dras då. Men en sån tidning som Dagens Nyheter, som ju profilerar sig allt mer som en kulturradikal och liberal upplyst röst då, är ju väldigt på Levi Petrus och den här församlingen. Och ser ju det som sin antites då. Dagens Nyheter är rationella och svala och liksom mycket cerebrala. Då. Och Petrus är liksom en fanatiker som man upprepar. Och det är liksom kaos i församlingen. Och man rapporterar ofta liksom, ja, det är kvinnor och folk som ser sinnessjuka ut. Och det är liksom fattiga och så. Det finns ett tydligt klassförakt, måste man säga, i Dagens Nyheters rapportering ifrån pingstförsamlingens möten.
Så det här fanatiska som man också påtalar idén, det har också att göra med det här, det extatiska helt enkelt,
ja,
som upprör.
Ja, det, liksom utlevelserna och det här att folk liksom ropar i bänkarna och de sträcker händerna och de liksom ber för varandra och lägger händerna, någon kanske faller omkull, alltså alla såna där saker som sker. Det är intressant att läsa, liksom jämföra skildringar från journalister och sådär andra. Samtidigt ska man säga att, och hur de uppfattar mötena, men samtidigt ska man säga att Levi Petrus tillhör själv inte de mest extatiska. Han är ganska liksom sansad och han har också rykte om sig om att hålla viss ordning på sina möten ändå. Han vill inte att det ska liksom spåra ur för mycket. Så han försöker liksom balansera, han vill ha kraften från extasen och det här andliga, men han vill inte att det ska liksom spåra ur helt enkelt.
Vi kommer komma in mer på det. Men det som jag vill komma till nu, det är när det uppstår en brytning mellan Levi Petrus och hans rörelse och baptistsamfundet 1913, så går de skilda vägar. Vad är det som händer här?
Ja, precis. Jag tror att i bakgrunden ligger det här att det extatiska är kontroversiellt också bland de mer städade baptisterna som kanske är mer intresserade av att bli mer respekterade i samhället och inte vill förknippas med sånt här. Men det kan man liksom inte bråka om, utan man hittar en ganska formell sak att träta om, som handlar om att ordningen inom baptistsamfundet är att när du firar nattvard så gör du det som lokal församling bara. Du gör det i samband med församlingsmötena, då bara medlemmar i den lokala församlingen är närvarande. Och om någon utifrån är närvarande så är han åtminstone medlem i en annan baptistförsamling. Men Philadelphia-församlingen i Stockholm, Levi Petrus, tillåter även andra personer att vara med och fira nattvard. Personer som inte nödvändigtvis är baptister då. Och man gör det för att man uppfattar att man är förenad andligt. Och här har vi det här att Levi Petrus bryr sig mer om den andliga, organiska, familjära bandet än det formella medlemsbandet då. Och därför så tillåter man andra personer som man uppfattar är typ vänner till församlingen att fira nattvard där. Och det här blir liksom, här har man en liksom formell grund till en konflikt, och det gör att man utesluts där under 1913.
Men du menar på att det egentligen är ett svepskäl för djupliggande meningsskiljaktigheter vad gäller andedop och tungotal och sånt.
Ja, precis. Mm. Det menar jag. Och det som sker då är att hela den här gänget av församlingar som har öppnat för pingstväckelsen börjar att röra sig ut ur baptistsamfundet. För då säger Levi Petrus så småningom då att han gör liksom en dygd av nödvändigheten, och så säger han, men vad härligt det är att inte vara del av ett samfund, vad fri man är. Och anden vill ju att vi ska vara fria, och Gud vill att vi ska vara fria, så låt oss bryta samfundsoket och lämna det där fängelset och gå ut i härlig frihet, som man sa då. Så allt fler församlingar förenar sig med pingströrelsen då, med Levi Petrus, och genom att lämna baptistsamfundet och börja bygga det här informella samfundet genom att man har en gemensam tidning, Evangelii Herold, man har en gemensam evangelistutbildning, man har en gemensam sångbok och sådär. Och som även händelse så är det Levi Petrus som står bakom alla de här sakerna. Så han får en otroligt stark ställning i det här, och han har inga strukturer som utmanar eller balanserar hans makt. Så bristen på strukturer gynnar ju verkligen hans starka ledarskap.
Så det som är formellt är att varje församling
är helt fristående.
Ja, tar hand om sig själv. Liksom. Ja. Så att om man hade haft, bara så att folk förstår, om jag hade haft en församling i Hökarängen, då hade jag kunnat haft den där. Ja. Så, utan att vara med i någon annan organisation eller samfund. Så.
Nej, du behöver inte skicka några ombud. Det finns ingen som kan gripa in i några ombud till en samfundskongress. Det finns ingen som kan gripa in i din församling och avsätta dig uppifrån. Du har ingen licens från någon samfundsledning. Du betalar ingen avgift uppåt eller sådana saker, utan allt sånt är frivilligt och informellt då. Men å andra sidan blir då, som vi kanske kommer in på mer sen, den informella kontrollen väldigt hård, och det blir viktigt att hålla rättningen leden genom andra mekanismer än de rent kyrkorättsliga.
Vi kan komma in på det nu. Jag tänker om vi börjar med att prata om att Levi Petrus, för de som känner till honom, vet ju att han är liksom, han är ju synonymt med pingströrelsen. Mm. Och de som inte känner till det kommer ju göra det nu. Det är ju att han blir ju den stora ledaren, trots att han säger att det inte ska finnas någon ledare. Hur växer det här ledarskapet fram?
Ja, men det är att han står i ledningen av, eller på mer eller mindre kontrollerar, alla de här institutionerna som rörelsen bygger upp, tidskrift, sångbok och sådana saker. Och eftersom Philadelphia-församlingen i Stockholm är så otroligt numerärt stark, de har fått så småningom 6000 medlemmar, så kan de finansiera allt det här. Och det här är ju någonting som inte går i andra länder, då man istället måste finansiera tillsammans, alla församlingar då. Men Levi Petrus, Philadelphia kan bära de här institutionerna och Olivier Pietsch kontrollerar dem och då får han makten. Sen reser han väldigt mycket och har väldigt mycket relationer runt om i landet. Och sen har han också en slags karismatisk auktoritet där han som en av pionjärerna tidigt andedöpt och sådana saker liksom inte ifrågasätts så starkt av det skälet. Så det ger dem en väldigt tydlig maktposition och det gör också att han kan signalera och säga vilka som hör till rörelsen och inte. Och om han säger att det är vissa problem med den här predikanten, han kanske inte ens nämner dem i namn men alla förstår vem han menar, då kommer alla församlingar liksom mangrant att så här inte bjuda in den predikanten, utan man kommer liksom utöva en slags samfundstukt då, man håller ihop rörelsen då, men inte genom att det har fattats ett beslut på en kyrkostämma utan att genom att Levi Pietsch har gett en signal då.
Ja, du beskriver också att han skriver ju i Evangelii Herald då, den här tidskriften, och där han, det är så starka texter att man, dels han är inte så tydlig med exakt vad det är man menar, så man måste liksom uttolka de här texterna, och att, men någonstans så förstår alla som läser tidningen underförstått vad det är som gäller och rättar sig efter det.
Ja,
varför gör de det?
Det är en bra fråga, men man ska komma ihåg att det här är så att säga en ganska auktoritär tid där ganska många rörelser utvecklar en tydlig liksom så här, man talar ibland i relation till Sovjet om kremologi, att man får liksom försöka uttolka vad de liksom sovjetpamparna menar i sina uttalanden och så. Och lite likadant är det här, att man får läsa Levi Pietschs texter ganska noga för att se var finns signalerna om vilka gränser han drar upp mot både läror och personer och så. Men sen har han det finns en sån liksom mangrann uppslutnad, så att man får liksom om man går emot honom, och det är ju en del som försöker, det är ju några stora strider i pingströrelsen, då är det ingen som kan rucka på honom, utan man blir utestängd då. Man blir utestängd från att kunna fortsätta verka som predikant eller pastor i den här rörelsen. Och man kanske också blir socialt utestängd, att man isoleras också socialt genom att ingen har kontakt och folk hör inte av sig längre och man blir inte hembjuden och sådär. Så det kunde gå ganska tufft till där.
Ja, för du beskriver ju att han är emot dogmer, han är emot en för tydlig liturgi, alltså han är emot en organisation, det är bara liksom i anden vi möts, men i själva verket så fungerar han ju som den största av ärkebiskopar.
Ja, precis.
Och jag bara tänker, vill du säga någonting om den här liksom farligheten i det? Att han kan liksom gå in och få folk, ja men, cancelade för att använda en term idag. Och sen så har man ingen chans att någonstans liksom upprätta sig. Nej. För att det finns ingen sån struktur.
Precis, alltså om du hade haft... när jag började undersöka Levi Pietschs så tittade jag på en väckelserörelse från 1950-talet. Och här var min C-uppsats när jag liksom var student. Och då var det en ung predikant som heter Algot Niklasson som var jättepopulär och drog fulla hus, och Expressen skrev och veckotidningar skrev, för han var väldigt vacker och hade en vacker fru, och så var han en så här domedagspredikant, så det fanns någonting lockande i tiden där då. Och Levi Pietschs endorsade honom och sådär, men sen skar det sig mellan honom och rörelsen och honom och Levi Pietschs av lite olika skäl då, och då så försvann han helt ur pingströrelsen. Och jag frågade runt, så här, jag frågade farfar som var pingstpastor, vad hände med Algot Niklasson? Farfar, ja, det jag vet inte, det var någonting, det var något som blev fel där, jag vet inte riktigt. Så här, så började jag fråga runt och ingen visste riktigt vad som hade hänt med Niklasson. Och så började jag tänka, ja, men det här ska jag skriva en uppsats om då. Så började jag läsa om det här. Och såg liksom att, ja, men de fick en konflikt kring stödet till Sven Lidman som var en annan så där person. Men det intressanta här är att liksom, Niklasson utesluts liksom genom en informell process som inte fattas in beslut. Så, för Niklasson själv vet ju aldrig riktigt tydligt vad han är anklagad för. Och han får inte lägga fram sin sak. Och han får inte få den prövad. Det finns liksom ingen process kring det här. Utan Levi Pietschs har bara gett en signal om att det här inte, nu har han gått för långt. Och alla har hörsammat den signalen. Och Niklasson bara står där. Så det här är faran med en väldigt stark ledare och en total brist på strukturer. Att det blir ett godtycke och det blir en brist på transparens. Och det blir också det här som jag märkt hos farfar och många jag pratar med, att de lever med en osäkerhet. De vet inte riktigt vad som har hänt med Niklasson, som ju kanske har bott hemma hos dem. Och så, för det var ju en väldigt intim rörelse där man ofta liksom resande predikanter bodde hemma hos familjer och så här. Så bara försvann de, varför? Ingen vet riktigt så där. Så det fanns många sådana baksidor.
Mm. Du skriver ju också att han är emot de som han upplever då fanatiska elementen i hans rörelse.
Mm.
Dagens Nyheter tycker att han själv är fanatisk, men han själv tycker att det finns andra som är fanatiska, så han ser sig själv som någon slags liksom moderat röst här.
Ja.
Men vad är det han opponerar sig mot?
Ja, det här tyckte jag var ett väldigt kul kapitel att skriva. Och för det här handlar om en rörelse som pingströrelsen, som liksom ligger på gränsen och går över gränsen mot många andra samfund. Var uppfattar man själv att gränsen går då? Och då så kan man söka det här på lite olika sätt. Men då, en punkt är att man tror ju på Jesus snara återkomst. Det var en viktig sak i pingströrelsen, att Jesus snart ska komma tillbaka. Och det predikar man, och där sticker man ut gentemot andra samfund då. Men det man inte gillar, och det som anses vara att gå över gränsen, det är att försöka datera när Jesus kommer. Det var ju ganska få som satte ett tydligt datum, men det fanns vissa typer av rörelser i USA som gjorde det. Men det var oftare så där att man hintade lite om så här, ja, påsken 1898 till exempel var väldigt så här, ett så här hett datum innan Leo Petrus tid då. Och det fanns predikanter som på olika sätt hintade om att det kommer nog hända något stort, och se till att ni är redo och sådär. Och sen så gick folk ut i vita kläder och på kullarna runt om sina byar och så. Det sägs att människor också sålde sina hus och sådär för att det här ta emot då. Jesus, det skapar väldigt, väldigt besvikelser. Men, och det tycker Leo Petrus är att gå för långt då. Så datera inte återkomsten då. Också en kontrovers fråga är, man tror på helbrägdagörelse och helande från gudomligt helande från sjukdom.
Handpåläggning helt enkelt.
Precis, ja. Handpåläggning. Mm. Och att man ber och tronsbön ska hjälpa den sjuka och så som man sa. Betyder det att man inte får ta vanlig medicin eller gå till läkare? Det var en del av rörelsen som sa, här är Petrus ambivalent. Jag tror, skulle nog säga att han skiftar, att han är liksom mer på ett radikalt spår på 1910 och 20-talet, och så småningom skiftar över till att säga att man ska gå till läkare och så. Ska man komma ihåg att läkarvården på den här tiden är inte alls lika effektiv som den är idag, det fanns inte ens antibiotika, men likväl så var det ju väldigt väldigt problematisk sak. Och den här berömda sången Löfterna kunna i svika, som Levi Petrus har skrivit, den är ju skriven helt han själv, och P.O. Enquist i sin roman gör en stor sak av det här. När hans fru drabbas av havandeskapsförgiftning och vägrar uppsöka läkare för att hon ska liksom, det här ska gå genom tro, och hon klarar sig ju, men de tar ju en enorm risk. Och det finns ju exempel på fall där det faktiskt inte gick bra, där barn och vuxna dör och har inte sökt läkarhjälp då.
Men du skriver ju också att det finns, även om du inte gör en stor sak av det, men det finns också rasistiska motiv bakom det här att kväsa vissa fanatiska element. Vill du säga någonting om det?
Du menar från media?
Från Levi Petrus håll. Det här att han pratar ju om att det här att gå upp för hårt i tungotalet, det är någonting som den svarta personen gör.
Ja, men precis. Det här är någonting som kommer in och som är ett obehagligt spår i Levi Petrus texter som kommer in från 1930-talet. Framförallt i en bok som heter Västerut som kommer 1937, som baseras på en resa han gör i USA 1936. Och då så gör han någonting som han inte, i alla fall har jag inte sett det tidigare. Och det är att han kopplar det allt för extatiska till den afroamerikanska kulturen och säger att detta kan vara lämpligt för den svarte mannen men inte för den vita och sådana, den typen av resonemang. Och det är klart, 30-talet, vi vet vad det är för tid, det är liksom rasbiologins tid och så. Och här är det uppenbart att Levi Petrus har tagit intryck av de här strömmarna. Var han har gjort det här exakt är, vet vi inte tydligt. Jan-Åke Alvarsson, som har skrivit mycket om det här, menar att han plockar upp det här i USA på sin rundresa, att han möter en mer liksom utbredd rasism där då. Och Levi Petrus har ju mycket kontakter med USA. Men det här är någonting som man skulle behöva liksom titta lite mer på, både hur tidigt det dyker upp och och vad källorna egentligen är. Och jag kan inte påminna mig att det lever kvar i texterna särskilt länge, men det är också något man skulle behöva kolla på, för här finns det ett sånt tydligt drag när Petrus vill liksom fronta sig som den mer liksom städade och rationella karismatikerna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...1958 så lämnar Levi Petrus församlingen, Philadelphia församlingen i Stockholm.
Mm.
Hur kommer det sig?
Han har nått pensionsåldern helt enkelt. Eller han har till och med överskridit den. Och han väljer att kliva av då helt enkelt. Då. Och vad jag har sett är det inte någon liksom stor konspiration bakom det, utan han tycker att det är dags. Han tänker sig nog att han ska fortsätta kunna liksom utöva ett starkt inflytande över församlingen och vara engagerad på olika sätt då. Men hans efterträdare blir Willy Säve, numera mer känd som morfar till Åsa Waldau och Kristi brud.
Jaha, det visste inte jag. Aha, okay.
så är det med det. Mm. Det är en kul koppling.
Ja.
Så han, och han är också en speciell man och ganska egensinnig och ser till att hålla Levi Petrus borta ifrån inflytandet. Så Levi Petrus lägger ju väldigt mycket, han är ju otroligt aktiv Levi Petrus, så han ägnar sig åt väldigt många olika projekt, inte minst politiken som vi kan prata mer om, men också LP-stiftelsen, och han går också i tankarna på att grundar en egen församling, han grundar ett eget bokförlag och sådär, så att han håller igång väldigt mycket. Han lever fram till 74 då, så han lever ju ytterligare 15 år drygt. Han gör inte det på samma sätt via Philadelphia Stockholm som han har gjort tidigare då.
Nej. Det som jag inte är säker på att folk känner till, det är ju ändå, de allra flesta känner till tidningen Dagen.
Mm.
Men jag tror inte att alla är medvetna om att det är pingströrelsens tidning.
Det.
Att det är liksom Levi Petrus ande vilar över den tidningen. Och du beskriver ju ändå att efter att han lämnar sin post på i Philadelphia församlingen så har han fortfarande ett inflytande genom tidningen Dagen.
Ja, stämmer.
Kan du beskriva det?
Ja, precis. För att Philadelphia församlingens egen tidning är ju Emily Herald. Då, så den, och den går ut till jättemånga. Så den har han ingen kontroll över. Men han har då 1945, efter mycket kamp, lyckats starta den här tidningen Dagen. För Levi Petrus känner att vi måste ha en röst i tidningsfloran. För det är så mycket lögner kring oss. Och vi måste också påverka samhällsdebatten liksom där ute. Vara en del av den här liksom borgerliga offentligheten som man talar om då. Och får igång tidningen Dagen, som ju mer eller mindre sedan dag ett alltid har legat på liksom konkursens brant då. Men lyckas hela tiden överleva. Och det är ju Levi Petrus främsta forum för att uttrycka sig. Han skriver ledartexter mer eller mindre varje dag i den tidningen och tar ut en politisk linje som så småningom kommer att bli liksom leda fram till ett ännu större politiskt engagemang när han bildar partiet KDS då, som ju också är han förgrundsgestalt och bildare av då.
Ja, för det måste vi ju prata om också. Det är ju helt otroligt. Alltså det som idag är KD, det är rakt upp och ner Levi Petrus barn.
Ja, det måste man säga.
Uh-huh.
Och det här är också väldigt speciellt för att Idag är vi ju vana att tänka att pingstväckelser världen över utöver ett stort politiskt inflytande. Vi tänker på USAs evangelikaler och vi tänker på alla de här rörelserna, pingstvännerna i Brasilien och sådär. Men det är en ganska sen rörelse. Normalt har man brukat säga att pingstvänner bryr sig inte så mycket om politiken utan de är mer intresserade av andliga frågor. Och så var det också för Levi Pethrus i början. Men just den här vändningen i Sverige, Hedenius och Tingsten och det här liksom sekulära projektet, är han så mycket motståndare mot. Och han inser att det är svårt att skapa väckelser i ett land som är så sekulariserat. För folk har inte grundläggande koll på kristen tro och folk har inte... De lever väldigt icke-kristna liv då. Så han försöker inte införa väckelsekristendom via politiken. Men han försöker införa en slags kulturkristendom via politiken. Och så man ska ha katekesundervisning i skolan. Det ska vara dyrt med alkohol. Det ska vara en bra censur av liksom, kulturuttryck av olika slag. Det är här tiden med den svenska synden. Och jag är nyfiken gul, jag är nyfiken blåfilmerna. Och de här kontroversiella, de gillar jag inte alls. Då. Och så att man ska liksom ha ett mer moraliskt samhälle. Då. Och det är den linje han driver i dagen. Och det är också den linje som blir liksom KDS när det bildas då. Partiledare blir Birger Ekstedt.
1964
precis, bildas det till slut. Det blir en, partiledaren är en svensk präst och Leif Petrus är typ vice partiordförande eller något liknande. Och de kör ju då välfärdsstat med på socialdemokratisk modell och kulturkonservativ moral. Det är den liksom bryggan man vill, det är den kombinationen man vill köra då. Och säger vi placeras inte på vänster-högerskalan utan vi är vänster i ekonomi och vi är höger i moral liksom.
Och det är väl också så att kristendomskunskapen tas bort i skolan i den här tiden, så det är också en sån blir en stor besvikelse för honom såklart då, så att KD eller KDS då är ett motgift mot att man har tagit bort undervisningen.
Ja, precis. Det sker då 61, 62 och något sånt där, och så kommer en namninsamling mot det här som samlar då 2,1 miljoner namn i Sverige. Och det är ju, och Levi Pethrus har ju den här idén att svenska folket är ganska kristet, men sekulariseringen drivs av kultureliten. Han är väldigt stark så här. Folkelit retorik som vi känner igen från populismen då, idag. Och när då 2,1 miljoner svenskar, som är den största namninsamlingen i Sveriges historia, protesterar, då ser Levi Pethrus någon slags silent majority i Sverige, som nu har de talat. Och nu är de redo för att, liksom, för att vi bildar ett kristet idealistiskt parti, då, som man säger. Men man får man 1,8 eller 2% i första valet, och man ligger och harvar på sådana siffror fram till 1991, så att Levi Pethrus får ju aldrig uppleva något stort politiskt genombrott.
Det är inte alls Svenssons dagar han får uppleva. Hur mycket, om man skulle säga liksom Ebba Busch, hur mycket är hon en Levi Pethrus själ, om man säger så?
Jag skulle säga väldigt förenklat att Kristdemokraterna har gått igenom, det finns tre liksom faser för partiet. Ett, den första fasen som är Levi Pethrus fas, då är man ett kristet moralparti som vill ha en stark välfärdsstat då. Man har inte en tydlig egen ideologi på det sättet, utan man syr ihop och har lite tydliga frågor. Och det här präglar den fram till 80-talet. På 80-talet så utvecklas man mer i relation till en internationell kristdemokrati med katolsk sociallära. Och då betonar man personalism och subsidiaritet, som man ofta talar om inom kristdemokratin, som är att beslut ska fattas på den lägsta lämpliga nivån. Och då får man en mer sån tydlig ideologi, och den kommer in i partiet då och präglar liksom Alf Svensson och Attefall, Stefan Attefall och den generationen ledare då. Sen med Hägglund börjar då, tydligare med Ebba Busch, får man någon slags borgerligt konservativ prägel med flört med en amerikansk konservatism då, där det liksom mer hårda tag och i migrationsfrågor och brottslighet och sådär. Så att man ligger liksom, visst kan du hitta beröringspunkter, men man har liksom, man ligger ganska långt ifrån, partiet har rört sig ganska långt ifrån den här ursprungliga då, via katosociala och till där man befinner sig idag då.
slutgiltigt skulle jag vilja prata om det som du tar upp i ditt förord. Du berör ju det i din bok Latiden, men jag tycker det kanske är det mest... För mig var det liksom häpnadsväckande att läsa, för jag har inte tänkt på det. Det är ju att pingströrelsen, den går ju parallellt med folkhemsbygget. Mm. Alltså, och jag menar, kilometer av bokhyllor har skrivits om folkhemsbygget och liksom... Mm. Per Albin Hansson och hans efterträdare och allt det här liksom, som är folkhemmet. Men mm. parallellt med det här rationella och liksom samhällskroppen så finns pingströrelsen och alla de här extatiska uttrycken och så. Mm. Vill du liksom säga någonting om det här liksom parallellbygget som finns där hela tiden?
Ja, men det är väldigt, jag tycker också att det här är väldigt, väldigt fascinerande att se hur du har det rationalistiska Sverige som är väldigt systembyggande. Och så har du då Levi Petrus som på många sätt tilltalar samma liksom, grupp. Det är mycket enkla människor, fattiga arbetare och sådana saker. Så, och han har ju själv en väldigt starkt socialt patos, dras ju åt arbetarrörelsen väldigt mycket och vill ju ha en icke-marxistisk arbetarrörelse som man formulerar sig ibland då, att den, för marxismen kopplas ut till materialism och gudlöshet då. Och han blickar mer mot England där metodismen har lagt en väldigt liksom, påverkat stora delar av arbetarrörelsen. Det är ju liksom hans drömprojekt politiskt skulle jag säga då. Men socialdemokratin i Sverige är inte så liksom in tune med de här andliga frågorna. P.O. Enquist skriver ju väldigt fint om det här, både i Musikanternas uttåg men också i då Levis resa som är hans stora roman om Levi Petrus då. Och hur Per Albin bygger den här vad ska vi säga, systemet då, medan Levi Petrus bygger en slags katedral som får den plats eller inte i folkhemmet. Det är frågan. Och en slags längtan efter att överskrida systemet och nå en slags andlighetens eld eller gudomlig extas och sådana saker som liksom hela tiden också är en del av den mänskliga längtan, måste vi ändå kunna säga, med alla årtusen av mänsklig historia som vi känner till, att det religiösa är alltid ett inslag då. Men hur får det uttryck då i folkhemmet? Hur får det uttryck i 1900-talets väldigt sekulära, rationalistiska Sverige då? Pingstväckelsen är ett av de uttrycken i alla fall.
Ja, och det är så fascinerande att de kan få finnas tillsammans. Därför att jag, när podden var ny, bara något år gammalt, så intervjuade jag Runar Sögaard.
Han har väl
blivit lite av en persona non grata idag, så han satt ju i fängelse och jag vet inte, han kanske har flygit iväg och blivit lite tvivelaktig. Mm. Men då hade vi faktiskt ett väldigt intressant samtal. Han berättade ju då om sin tid, alltså sin uppväxt i väckelserörelsen och pingstkyrka och sådär. Mm. Och han beskrev ju själv då hur han hade fått helig ande i sig och hur han talade i tungor och sådär. Mm. Och jag ställde ju frågor och det vill jag också höra dig säga någonting om. Men det, för en person som, jag är av judisk bakgrund och vi, liksom, våran tro var, den var väldigt sekulär. Vi var kulturjudar, eller vi är kulturjudar som vi firar högtiderna. Men det var inte, även om i den kulturella judiska livet så finns ju religionen där såklart. Man pratar ju om alla högtider har ju en koppling till religionen. Men det var ju ändå inte liksom andligt, om du förstår vad jag menar. Mm. Och sen så berättar Runar här om att hur han liksom talar i tungor och plötsligt så kunde han liksom kommunicera med en rabbin på jiddisch plötsligt.
Aha, han fattade erfarenheten.
Ja, han fattade inte själv hur det hade hänt och så vidare. Att det här kan få finnas samtidigt med stadsplanering, ja, tycker jag är så fascinerande. Ja. Vad tänker du om det?
Men jag tänker ett par saker. Alltså jag tror ju att de sidorna av människans liksom inre som kommer till uttryck i religion, de försvinner inte, utan de tar sig i så fall något annat uttryck då. Och det här kan vara i form av liksom tron på nationen eller tron på marknadens osynliga hand eller olika former av liksom systemsidor av religionen kan gå in i välfärdsbygget, så tydliga normer och var sak på sin plats och hierarkiernas sida och sådär. Men sen finns det också en form av liksom en andlighet då, som människan, eller i alla fall tillräckligt många människor, känner ett behov av att liksom få uttrycka. Och det kan det göras i form av liksom mer extatiska erfarenheter. Och om inte det finns liksom etablerade uttryck för det i kulturen, kommer man söka sig andra sådana platser. Men det som kanske är på ett sätt svårast i vår tid, tänker jag, är det här som du säger med traditioner och riter och att känna sig sammanlänkad med historien och sådana saker. För det är ju inte pingstväckelsen speciellt bra på heller. Och så, och det finns inte heller tydligt i liksom samhället så. Men ibland tycker jag man ser en nostalgi efter det, när vi är så här, nu ska vi fira jul, vi ska alltid göra på det här sättet. Och så här. Varför det egentligen? Jo, men för att det finns en slags längtan av det här rituella sidan av religion också. Så liksom, jag undrar om jag uttrycker mig, om går att hålla upp mitt resonemang här, men liksom tre sidor liksom. System, strukturer, ordning i tillvaron. Det kan gå in i liksom det moderna samhället, den sidan av religionen. Det extatiska och sådär, det kan gå in i pingstväckelsen. De kan liksom ta vara på det och liksom fånga upp det behovet. Men det kan också gå in vid idrott och andra typer av sökande efter peak experiences. Eller när Taylor Swift kommer till Sverige och liksom fyller arenan med Swifties. Det är liksom något religiöst som sker där, inom citationstecken. Och sen så också den här ritualiserade sidan. Allt detta verkar finnas djupt i människan. Och vi måste då, i också ett modernt samhälle, så dyker upp rörelser som svarar mot de här behoven då, hos människan.
Mm. En avslutande fråga, det är det här med att tala i tungor och andedopet. Mm. Och den här frågan är verkligen inte liksom en rävsax som jag försöker sätta dig i. Eller så. Den är verkligen ärligt menad. Mm. Det är många som har vittnat om att det här händer. Om inte annat så säger i alla fall Runar det i det samtalet vi hade. Att han säger att jag vet att folk gör sig löjliga över det här. Men det hände mig i alla fall. Mm. Och du har ju en bakgrund i pingströrelsen. Mm. Vad tror du? Jag ställer det som en ja-nej-fråga. Mm. Nej, men tror du på andedopet och att tala i tungor?
Ja, men det är absolut en del av både min uppväxtbakgrund och min liksom, så här, kontinuerliga erfarenhet. Och för mig, när jag då som teolog och så där processar vad de här sakerna är då, så tror jag att i sökandet efter grumliga så kommer man till, det finns en språklig och en icke-språklig nivå. Och du kan ta dig en bit mot verklighetens centrum via språk och liksom processa rationellt och sådär. Men sen så kommer du till en punkt där det är bortomspråkligt. Och det kan uttryckas på olika sätt i religioner. Det kan uttryckas via tystnad bara, meditation som många ägnar sig åt då. Det kan uttryckas via tårar, och det kan uttryckas via en stark extas, och det kan också uttryckas via tungotal. Så som jag är uppvuxen med tungotal, så är det inte så våldsamt så som man ser på, när man ser de här klippen som vi pratade om i början då, från trosrörelsen. Så det finns, men det oftast inte, utan det är mer stillsamt då. Det är mer att församlingen eller enskilda personer nästan bara mumlar lite för sig själva, på ett sätt som man liksom, de tänker en liksom vaggande rabbin framför klagomuren. Alltså den typen av mumlande bön är det som jag är bekant med när det gäller liksom tungotalet. Och som sagt, det handlar om, i liksom inför mysteriet så kommer man till en punkt där liksom det strikt rationella och språket, så att säga, ger vika och något annat tar vid.
Går det att beskriva vad som händer med kroppen? Hur känns det när man börjar tala i tungor?
Det är ingen utomkroppslig upplevelse. Det är ju totalt styrt, om man säger så. Det finns ju de som talar om extatiska, liksom, bortomkroppsliga erfarenheter och så, men det är inte så som jag känner, utan det är helt, det är liksom någonting man väljer att göra.
Men när Runar säger att han har pratat jiddisch med en rabbin då, eller sagt en mening, han har inte, jag ska rätta mig själv, han har inte sagt att han har haft en lång konversation, men han sa en mening på klar jiddisch, så, så att rabbinen trodde att det var en jiddisch-talande person.
Mm. Ja, alltså det, de som talar så beskriver ju ofta, eller det, den typen av erfarenhet är ju någonting att no, något inga annat är i liksom kontroll över deras tunga, liksom lite mer ekstatiskt, alltså bortom kroppslig eller överskridande erfarenhet, så som en, så beskriver en del erfarenheten. Men även för Runar så verkar det här vara någonting då som han plockar fram som en särskild erfarenhet och inte den vardagliga erfarenheten. Så det finns en del sådana berättelser om icke, alltså när man talar andra språk och sådär. Jag har ingen liksom, uppfattning om vad som sker i de tillfällena och vad som går att verifiera och inte. Det är... För mig är det är lite liksom två olika saker, det här när man talar ett annat språk på det här sättet och det här, den här andra mer mystika praktiken som jag beskriver, som är mer då ett liksom besläktad med meditationens tystnad eller med tårar eller sådana saker.
Mm.
Det är här lite som någon har beskrivit som barnets joller, det här jollrande barnet som inte riktigt kan, som inte kan uttrycka sig, inte kan sätta ord på saker och ting, men ändå vill liksom kommunicera med sina föräldrar. Lite den lite så skulle man kunna säga det.
Mm. För det finns ju, vi pratade ju om det här att när den tidiga väckelsen, pingstväckelsen åkte till Kina eller så, att man trodde att man kunde prata kinesiska, att det visade sig att det funkade inte. Nej. Vi behöver inte göra oss lustiga över det, för det funkade inte helt enkelt. De blev inte besatta på det sättet.
Nej.
Och man kan ju tänka sig här att det finns någon liksom önskan om att man har pratat jiddisch, men att man faktiskt inte har det.
Ja, men det finns många teorier om vad det är, att man har lagrat minnen djupt inom sig som kommer fram i att man faktiskt har hört vissa fraser eller liksom sådär. Så det finns olika liksom psykologiska teorier och så, men jag brukar alltid när jag förhåller mig till liksom så här som historiker och akademiker till den typen av berättelser, bara liksom sätta en parentes kring detta. Och det tycker jag också jag kan vara på teologiskt sund mark att göra, att så här, det hör till miraklets karaktär att vi inte kan verifiera det. Vi kan inte säga, ibland så kan vi debanka det och säga tydligt att ja, men det här, du hävdade att någon blev frisk och vi ser att det inte blir det så här. Men mycket annat så kan vi inte verifiera det på det här tydliga sättet. Speciellt inte när vi pratar om historiska händelser som ligger liksom 50-100 år tillbaka. Då. Utan vi kan bara säga att det erfars på det här sättet då. Och det tolkades på det här sättet av de som gjorde den här erfarenheten. Och man kan lämna det där så att säga. Runar gjorde den här erfarenheten. Det tolkades så här av honom. Och det finns tillräckligt mycket intressant att prata om i det. Eftersom vi inte var där och inte kan, så kommer vi aldrig kunna liksom bevisa åt det ena eller andra hållet. Samma sak med Levi Petrus och hans sjuka fru som vi talar om. Detta hände, så gjorde de, så tolkar de det. Det exakt vad som hände, det kan vi inte. Liksom, vi kommer inte längre än deras vittnesbörd, så att säga.
Där sätter vi punktet. Jättestort tack Joel Halldorf för din medverkan.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnat på ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet. En av de roligaste sakerna med att göra en podcast är att ha kontakt med er lyssnare. Så skriv gärna till mig på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Berätta vad du tycker om podden, ge mig tips på gäster och ämnen och kom med förfrågningar om du vill att jag ska vara konferensier eller moderator på ett evenemang. Jag läser och svarar på alla mejl. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.